Välkommen till Skånes taltidnings påsknummer. Nummer 13, 2024, med utgivningsdag, onsdag den 28 mars. Solen går upp redan 5.48 och ner igen 18.38. I studion Mats Sundling och Åsa Kjellman Erisi. Tekniker är Martin Holmström. Och det här är innehållet.
Vad är det på tv? En aktuell fråga i påsk, kanske. Många program syntolkas, men det kan vara svårt att hitta dem. Det har en syntolk skapat en lösning på.
Det finns pengar att söka. Vi inleder en serie om stiftelser vars avkastning ska gå till synskadade.
Förbjudna böcker och döda män väntar i månadens talbokstips som kommer från Simrishamns bibliotek.
Årets påsktävling har Chopin som tema. Tävla och vinn fina priser.
Öppnat och stängt med kaféer, Coop och Gästis.
Evenemangstips med deckarmässa, loppis och ogräsmatlagning.
Kalendern med maffiaboss, musik och maraton.
Anslagstavlan har idag två lokala delar, en för norra Skåne och en annan för mellersta, sydöstra och sydvästra Skåne. Med meddelanden, referat och ändringar i kollektivtrafiken. Och allra sist, redaktionsrutan.
Regeringen ställer krav på SVT, UR och TV4 att en viss andel av deras program ska vara syntolkade. Men det finns inget krav på att de ska informera på något särskilt sätt om utbudet och inga direktiv om samordning av informationen. Henrik Götesson, som bland annat handlägger mediefrågor på SRFs rikskansli i Stockholm, säger att det är lite si och så med lättillgänglig information om syntolkad tv.
Det varierar ganska kraftigt mellan olika kanaler. När det gäller SVT och UR, alltså utbildningsradion, så kan man åtminstone se vilka program som är syntolkade som har släppts genom att välja kategorin syntolkning.
Hur är det med TV4 då?
Det går, men det skulle kunna bli betydligt mycket bättre. De har inte satsat så jättemycket på tillgänglighet. Men visst, det går med TV4-tolken. Det heter då. Tillgängligheten till TV4s webbplats och så skulle kunna bli betydligt mycket smidigare. Vi har ju kontrakt med dem och så, men det känns inte som att det är jätteprioriterat. Om man säger så.
Alltså, hur långt i förväg går det att få en överblick över tablån och vilka program som är syntolkade?
När det gäller SVT så skulle jag rekommendera att man tittar på SVT 24 i tablån. För där sänds ju alla syntolkade program. Och så ska det då stå att det är syntolkat. Det är väl det som är det bästa sättet att se om man vill se i förväg då. Vilka program som är syntolkade. När det gäller en del andra kanaler, framförallt till exempel via Play och även i viss mån Netflix, så är det betydligt svårare. Via Play kan man överhuvudtaget inte upplysa om vilka program som är syntolkade. Bara att det är ungefär 20% av de program som finns. Men det finns möjligen inget sätt att få reda på vilka program det rör sig om. Och ingen kan ge något säkert svar.
Men hur gör du själv? Alltså, tittar du i förväg eller går du bara in spontant? Eller?
Nej, jag går in och ser vad som finns helt enkelt. På till exempel SVT Play och Netflix. Och så. Netflix är ju, och även Apple TV, där är nästan allt syntolkat på det språk som filmen producerades på, då, kan man säga. Ja, vi har ju på Synskadades Riksförbund också en sida om det här. Där vi skriver och ger lite tips. Så. Och vi tipsar lite grann om hur man ska göra för att kunna se syntolkning.
Hur hittar man till den informationen?
srf.nu/syntolkning.
Borde det finnas någon slags samlad sida där man skulle kunna få en överblick över det syntolkade utbudet på något sätt?
Ja, eftersom att det finns någon form av samlade tv-tablåer normalt sett så kan man ju verkligen tycka det. Det är ingenting som vi har prioriterat jättehögt i vårt arbete, skriva med det, men det skulle vara fullständigt relevant att det fanns det. Men frågan är vem som ska hålla i det. Om att tv-bolagen skulle kunna rapportera in eller så då, men det får man väl fundera. Om det skulle vara statens ansvar på något sätt eller så.
Ja, jag heter Maria Söderberg, men de flesta kallar mig för Mia. Och jag har ett företag i Arboga som heter Syntolkeriet.
Maria Söderberg är aktuell just nu med syntolkningsmanus till Trädgårdstider och Mästarnas mästare på SVT. Men hon håller också på att lansera en tjänst som innebär att de som prenumererar på den dagligen får ett automatiskt telefonsamtal med ett förinspelat meddelande där hon berättar vilka syntolkade program som visas på TV just den dagen. Maria Söderberg har nämligen upptäckt att det finns ett behov av information om utbudet, särskilt för personer som inte är så insatta i digital teknik.
Det var faktiskt så här att jag var besökte en lokal förening inom Synskadades riksorganisation och presenterade mig och berättade lite vad jag skulle kunna hjälpa till med om de hade behov. Och då visade det sig att när vi fick igång en diskussion så var det många som aldrig hade tagit del av ett syntolkat program. Det var många som var äldre, som kanske hade gradvis förlorat synen. Och kanske, som jag tänker, att de har funnit sig i sin situation och kanske inte blivit informerade om att det finns syntolkade tv-program. En äldre man sa till mig: ja, men du vet, jag har ju bara en gammal tv-apparat. Jag kan inte det där tekniska. Han hade aldrig sett ett syntolkat tv-program. Då föddes ju en tanke. Jag tänkte, det här måste ju gå att få ut den här informationen på något sätt. Så jag gjorde en hel del egna försök att ringa ut till den. Jag samlade släkten och så provade jag att spela in ett röstmeddelande och skicka till dem så att alla skulle få ett samtal samtidigt. Men det visade sig inte vara så enkelt. Det går att skicka mass sms, men då hamnar man ju i det där att de som är ovana med den här nya tekniken kanske inte kan använda telefonerna och få det uppläst. Och när jag nästan hade gett upp och tänkt att det kanske är så illa så att det inte går, så fick jag själv ett sånt samtal ifrån ett stort företag. Och det kändes ju nästan som en skänk från ovan. Jag har aldrig fått ett sånt samtal förut. Så jag lyckades ta reda på vilket företag det var som kunde tillhandahålla den här tekniken. Och det var ett stort företag som bara hade stora företag som kunder. Men de blev ju intresserade av min idé och ville hjälpa mig. Så de har jag slutit avtal med.
Den som är intresserad av att få ett sånt här samtal hör helt enkelt av sig till dig.
Ja, på min hemsida där finns det en liten flik som handlar just om, jag kallar den för Jag ringer dig. Klickar man på den så kommer all information upp. Och där finns det även en syntolkad informationsfilm om den här tjänsten.
Vad tycker du själv om att det är så, vad ska man säga, att informationen om syntolkning och syntolkade program är så begränsad? Har du funderat kring det?
Jag blev faktiskt lite förvånad för att vi har så många fina syntolkar som jobbar med just att skriva syntolkningsmanus. Det finns ju utbildning, så att det är verkligen fina syntolkade program som går att ta del av. Det kanske bara är så att var och en har skött i sitt. De som distribuerar film beställer syntolkning och producenterna spelar in de här programmen. Men så kanske det finns ett glapp att någon inte har tänkt hela vägen just på de här människorna som kanske är äldre eller de som nyss har blivit blinda, så att de inte, det kanske är mycket att hantera. De kanske inte har sett sig in i det här med att äger man en smartphone så kan man få text uppläst och så. Jag tror att det kan vara så att det finns ett litet glapp däremellan. Men jag vet inte vem som skulle ha tänkt på det, men just i och med att jag blev uppmärksam på problemet så tänkte jag att det här, det bara måste gå att lösa på något sätt.
Det sa Maria Söderberg, syntolk med företaget Syntolkeriet. I inslaget hördes också Henrik Götesson, handläggare på SRFs rikskansli. Reporter var Gunilla Kracht.
Det finns pengar att söka från SRF Skånes stiftelser, även för synskadade privatpersoner. Årsberättelsen för 2023 är inte färdig, men mot slutet av 2022 uppgick värdet av de stiftelser som SRF Skåne förvaltar till drygt 12 miljoner kronor. Och även om en stor del av avkastningen går till den egna och närstående organisationer, så kan alltså även enskilda ansöka om bidrag. Per-Axel Jansson vet mer.
Synskadades stiftelse i Skåne är den största av de stiftelser som kontrolleras av SRF Skåne. 2022 delade den ut över 1 miljon kronor, huvudsakligen till SRF Skåne och andra närstående organisationer. Men även enskilda beviljades bidrag. Stiftelsen hade en förmögenhet på drygt 7 miljoner kronor vid utgången av 2022. Men det finns fler stiftelser under SRF Skånes paraply. Anna-Greta och Erik Månssons stiftelse för synskadade barn och ungdomar hade 2022 drygt 1,3 miljoner kronor i förmögenhet. De beviljade anslagen uppgick dock bara till 22 000 kronor. Alva Strids stiftelse vill hjälpa synskadade ungdomar med studierna. Den uppgick till 470 000 kronor den sista september 2022, men delade ut 49 000 kronor. Och det finns ytterligare en stiftelse med ett liknande ändamål, stiftelsen Gösta och Greta Eks arvsmedel, med en förmögenhet på över 400 000 och en utdelning på 33 000 kronor 2022. Berit och Kjell-Åke Anderbergs stiftelse ska ge bidrag till rekreation och lägerverksamhet till synskadade barn och ungdomar. Den hade en förmögenhet på drygt 2 miljoner kronor och bidrog med drygt 400 000 till att skapa aktiviteter för yngre synskadade. Det finns också en stiftelse vars avkastning ska gå till anskaffning av ledarhundar och utbildning av ledarhundsförare. Den är uppkallad efter en Elof Andersson i Smygehamn och hade 2022 en förmögenhet på nästan 600 000. Bidraget till ledarhundsverksamheten var det året blygsamma 18 000 kronor. Dessutom finns en stiftelse som jag minns att det var en del rabalder om tidigare i SRF. Den heter Erik Roslunds fond och avkastningen från den ska gå till behövande blinda och synskadade företrädesvis i Helsingborg. Detta föranledde en del delegater på SRF Skånes årsmöte att kräva att den skulle förvaltas av SRF Västra Skåne, eller som det hette på den tiden Synskadades förening Helsingborg-Höganäs. Så blev det dock inte och den förvaltas fortfarande av SRF Skåne. Den hade 2022 en förmögenhet på drygt 450 000 kronor och av dessa delades 29 000 kronor ut till behövande. Sammanlagt gjorde SRF Skånes stiftelse ett minusresultat på knappt 1 miljon kronor för 2022. Men det var inget konstigt för 2022 var ett synnerligen mörkt börsår. Stiftelserna hade sammanlagt delat ut drygt 1 miljon kronor under året och förmögenheten var totalt drygt 12 miljoner kronor. 2023 återhämtade sig börsen och för 2023 kommer resultatet att bli bättre. Men hur gör man då om man vill ansöka om pengar från de här stiftelserna? Information om det finns på SRF Skånes hemsida och man kan mejla eller skriva till SRF Skåne och be om en ansökningsblankett. Men vilka krav måste man då uppfylla för att komma i fråga? Anders Mortell är SRF Skånes ekonomiansvarig.
Det är två huvudsakliga kriterier, eller tre kriterier kanske. Det ena är ju då att man naturligtvis ska vara synskadad och man ska ha tillräckligt kraftigt nedsatt syn och det ska man ju då styrka med läkarintyg eller motsvarande. Sen så ska man då vara så kallat ekonomiskt behövande enligt Skatteverkets definitioner. Och det betyder att man då inte ska ha en inkomst på mer än 4 prisbasbelopp. Jag kommer inte ihåg exakt vad det blir för 2024, men det är ungefär 210 000 i runda svängar. Är man fler i hushållet, då ökas den där prisbasbeloppen på, men samtidigt ska man då summera ihop övriga familjemedlemmar eller övriga personer som bor i samma hushåll. Så att det är väl det om de två. Och sen så lämnar vi ju inte bidrag till vad som helst. Man får exempel inte bidrag för allmänna levnadsomkostnader och sådana saker. Man kan inte få bidrag för sånt som enligt lag eller liknande det offentliga ska stå för. Det är till exempel typ försörjningsstöd, bostadsbidrag och sådana saker. Det går inte, utan det är egentligen i huvudsak hjälpmedel som underlättar livet som synskadad på ett eller annat sätt.
Sen har ni ju bildat en ny stiftelse nu.
Precis.
Kan du berätta om den?
Ja, det kan jag göra. Vi fick ett arv här i fjol. Det är fortfarande inte riktigt färdigt slutredovisat från testamentsexekutorn, men det är på ungefär 1,5 miljoner, och då beslöt vi det att vi skulle bilda en stiftelse och skicka in de pengarna i den. Och den stiftelsen har då till syfte i princip att delfinansiera en andra ombudsman då med särskild inriktning mot barn och ungdom i huvudsak då. Och vi har ju anställt en Anna Balte på den funktionen, och det görs då egentligen med stöd av den här stiftelsen. Och om det inte händer något väldigt katastrofalt dåligt på finansmarknaden, så räknar vi med att åtminstone ska det då räcka i 4 års tid ungefär för finansieringen av den ombudsmannatjänsten.
Sa Anders Modell, ekonomiansvarig i SRF Skåne. Vi kan tillägga att anledningen till att en del fonder vissa år bara ger blygsamma bidrag är att de har haft låg avkastning. Men det är inte bara SRF Skåne som har fonder. Nästa vecka berättar vi om Synskadades stiftelse i Stockholm, och då handlar det om helt andra summor. Reporter var Per-Axel Jansson.
Böcker med barn i centrum och en med döda gubbar. Månadens talbokstips kommer från Simrishamns bibliotek, och tipsare denna gång är Jakob Haväng, som börjar med en modern klassiker.
Mitt första tips är Räddaren i nöden av J.D. Salinger, eller Jerome David Salinger som han heter.
Det är en riktig klassiker det.
Ja, det är det, som vi har läst här i vår bokcykel om förbjudna böcker. En bok som väckte ganska mycket kritik när den kom 1951. Den första svenska utgåvan gavs ut 1953, men den finns också i en ny översättning av Claes Östergren från 1987. Redan i nöden, det är ju Salingers mest berömda verk, och det är hans enda roman. Och den blev ganska snabbt en, det man kallar, modern klassiker. Och den blev både rosad och risad på grund av det ganska ovanliga och moderna språket, som ganska grova språket i boken. Ett ganska vardagsspråkligt ordval och fraser som huvudkaraktären använder sig av. Och huvudkaraktären, det är då historien som den handlar om då, den 16-årige Holden Caulfield och hans upplevelser under några decemberdagar efter att han blivit relegerad från sin internatskola utanför New York. Och istället för att åka hem så tar han istället in på hotell i New York och driver runder på olika nattklubbar och har diverse saker för sig. Och läsaren får då följa då huvudpersonens egna redogörelser för de här episoderna som följer efter han har blivit relegerad och vad det är som föranleder hans inläggning på ett sjukhus. Det är så den börjar, liksom, boken. Och under de här dagarna i New York så tänker han mycket på sin familj, framförallt då sin bortgångne bror Allie, som han har hela tiden konstant i huvudet. Och efter en rad händelser i det här nattlivet i New York så åker Holden hem för att träffa sin lilla syster Phoebe, som är en av de få personerna i den här boken som han inte tycker är kompletta idioter. Och Redan i nöden är inte bara en viktig tonårsbok, utan det är en ganska tidlös, stark, fängslande bok om ett identitetssökande, om att känna sig utanför, alltså främlingskap och sorgarbetet. Och jag tycker att den är precis lika relevant idag som den var när den skrevs på 50-talet. Och den säger också någonting om det moderna samhällets besatthet av det ytliga, och det är ju fortfarande relevant idag.
Ja, alla idioter. Ja. Han är övertygad om sin egen överlägsna intelligens.
Samtidigt som det är dubbelt, han slår också ner på sig själv mycket i boken. Så att han vacklar.
Mm. när han vacklar mellan barndom och vuxenhet.
Exakt.
Resan till New York blir en transition. Han gör väldigt vuxna saker.
Exakt.
Och kommer med vassa kommentarer.
Precis.
Lite svärta och så är den lite rolig, vill jag minnas också.
Den är väldigt rolig.
Och den här boken, den finns då inläst i den gamla översättningen och i den nya som man kan välja. Och dessutom så kan man välja att läsa den på originalspråket, Catcher in the Rye, en inläsning från 70-talet, om man så önskar. Översättningen av Claes Östergren är 6,5 timmar lång, drygt. Den inläst av David Zetterstad, medan den äldre översättningen från 60-talet inläst av Göran Svensson, och då håller han på 7 timmar och 40 minuter. Inläsningen från 70-talet på engelska är av Elisabeth Kessler, och hon håller på i drygt 8 timmar. Klassiker nummer 2.
Ja, den andra boken som vi läser här i vår bokcirkel om förbjudna böcker, det är Att döda en hamntrast av Harper Lee. Och den finns ju också i den äldre utgåvan, översättningen. Där heter den Dödssynden. Men den modernare översättningen är Att döda en hamntrast. Och det är Harper Lees debutroman från 1960 som blev en superstor succé. Och den vann Pulitzerpriset året efter, 1961. Och ingen var väl mer förvånad egentligen av det här än författaren själv, som inte alls förutsåg att det här skulle bli någon hit. Och länge var det hennes enda utgivna bok. Men precis innan hennes bortgång 2015 så kom hennes andra roman, Ställ ut en väktare, och som är då en direkt uppföljare till den första boken. Men handlingen och romanfigurerna i Att döda en hamntrast, de är då löst baserade på författarens eget liv. Hon är själv född 1926 i den amerikanska södern i Alabama. Och där blev hon också nära vän med författaren Truman Capote, som också har inspirerat en av huvudkaraktärerna i boken. Den här boken har också blivit en modern amerikansk klassiker, och den utspelar sig som sagt i Alabama och behandlar då teman som rasism, våld, klasstillhörighet, mod, medmänsklighet, könsroller i då djupet av den amerikanska södern. Och trots de här ganska tunga ämnena så är det som sticker ut när man läser den, det är ju den värmen och humorn som finns i den här boken, som är ganska så, jag tror, udda för att vara en bok från den här tiden att behandla de här ämnena. Så det är ju det som gör att den håller än idag, fortfarande en klassiker.
Ja, det skrivs då slutet av 40-talet, början av 50-talet, utspelar sig på 30-talet i södern, och i centrum finns ett rättsfall, en svart man som blir anklagad för våldtäkt på en vit kvinna, något man inte uppskattade där.
Precis.
Det är oskyldigt också.
Precis. Det är ju huvudkaraktären då som heter Scout, eller kallas för Scout, en 8-årig flicka. Och hennes pappa då är försvarsadvokat som får tilldelat det här rättsfallet, att han ska försvara den här svarta mannen då som står åtalad för våldtäkt. Pappan då, Atticus Finch, Scouts pappa, han har ju liksom blivit som en symbol för antirasism och också en förebild för hur advokater ska jobba och när det gäller liksom integritet för en försvarsadvokat och rättsväsendet.
Mm. Att alla har rätt till rättvisa.
Exakt.
Helt enkelt. Inte ska vara dömd på förhand. Han håller Precis. På att bli lynchad, den här svarta mannen.
Ja, det håller på att gå illa.
Ja. Och dottern Scout är den person som man ser det hela genom rätt mycket då. Och det är också hon som står i centrum för den sentida uppföljaren.
Just det.
Som vuxen. Två amerikanska klassiker, och de har gemensamt att det var den enda boken de skrev som blev riktigt stor. Sen
Exakt.
Tystnade de på alla tänkbara sätt. Vilket bidrar till att de har blivit lite mytomspunna.
Ja, och de är ju två både, det man säger på reclusive på engelska, alltså ganska så liksom blyga eller återhållsamma. De har inte velat ställa upp på intervjuer eller synas med publicitet. De har varit väldigt sådär, inte har velat göra någon uppmärksamhet kring sig själva eller sina böcker, så de är tillbakadragna.
Dödssynden heter den första svenska översättningen. Den finns inläst från 1982, då med Erik Hammar, och är 14,5 timmar lång. Den versionen finns också i punktskrift. Och sen finns den också som talbok på originalspråket, To Kill a Mockingbird, från 2004 med Marvin Kane, som har läst in den för Royal National Institute for the Blind i England. Sen hoppar vi fram i tiden.
Mm. Då har jag valt Satans viskningar av Sami Said. Sami Said är ju nog ett ganska okänt författarskap för de allra flesta, trots att han har vunnit flera priser, bland annat Aftonbladets litteraturpris, Katapultpriset har han också vunnit då.
Han har nominerats till Nordiska rådets litteraturpris. Och 2023 så belönades han för den här boken då, Satans viskningar, med sin andra Augustpris-nominering efter sin hyllade debut Väldigt sällan fin, som kom 2012. Och den här boken, Satans viskningar, den utspelar sig då i ett fiktivt land. Och till en internatskola där i öknen kommer för besvärliga kvinnor, eller besvärliga flickor som det heter, skickas huvudpersonen Nadine, som är en ung tjej som vars brott då är att hon har gömt sig för att hon vill vara i fred i princip. Men själv är hon ganska övertygad om att hon, det här är ett straff och att hon är en ond människa. Och den här internatskolan då, den drivs av en kvinnlig föreståndare som tror att isolering är det bästa för de här flickorna. Och föreståndaren har en rad väldigt vassa regler som alla måste följa. Och hon förklarar också att allt ont som flickorna har bärt på sig kommer från städerna. Så för att skydda dem från den här inverkan från städerna så ska de uppfostras och återställas till välanpassade flickor. Och titeln då, Satans viskningar, anspelar då på de här olika påträngande tankarna som drabbar de här flickorna. Och i synnerhet Nadine då, som då måste jagas bort omvärldens och städernas påfund. Men så händer det en sak i boken som gör att de här flickorna då revolterar lite mot den här disciplinerade världen. Och deras stora idol, som är den enda namngivna personen förutom huvudkaraktären, det är Assam Lo, som är någon slags popartist som har mördats i ett hedersrelaterat brott. Och hon var också en gång elev på den här skolan. Så hon blir någon slags symbol eller martyr då för deras frigörelse. Och det är ju en väldigt karg miljö som flickorna lever i. Men ändå relativt snart så börjar Nadine känna sig ändå bättre hemma i den här världen än hemma hos sina egna föräldrar. Där hon känner sig som ett misslyckande och en besvikelse. Men den här namnlösa auktoritära föreståndaren, hon blir också mer och mer begriplig. Det samma sätt gör här är att han är en väldigt, jag tycker han är en väldigt spännande författare. Det är ingen annan författare som liknar honom egentligen idag i Sverige, tycker jag. Det här är liksom en slags mörk allegorisk saga om samtiden, samtidigt som det är den här flickans resa. Och det är ett väldigt enkelt språk, men det är också väldigt gåtfullt och suggestivt, nästan lite så förtrollande. Man vet inte riktigt vad som är saga och vad som är verklighet, och det är väldigt oförutsägbart. Och Said, han ger liksom ingen enkel förklaring på vad som händer, och det finns liksom ingen tydlighet, men man svävar lite i ovisshet. Man vet inte riktigt var den här historien är på väg.
Jag har läst en recension om Samuel Said och kan jämföras där med poeter som Ville Kyrklund och Marek Andre. Vackert språk.
Det kan jag förstå, de liknelserna.
Förbjudna saker hade de också gjort, kan man säga. Tyckte i alla fall vuxenvärlden då.
Precis.
Den finns som talbok med text, inläst av Aminata Gerut. 7 timmar och 36 minuter lång, och den finns också i punktskrift, Satans viskningar, från förra året. Bok nummer 4.
Ja, det är Döda vita män av Johan Hakelius. Och de flesta känner nog igen Johan Hakelius som, han är ju väldigt så typiskt klädd i tweedkläder och en anglofil. Och
brittisk gentleman.
Exakt, rolig kulturjournalist, men också ganska satirisk och bitsk. Har koll på politik och skriver krönikor i kvällstidningarna och är med i mycket panelframträdande, bland annat på Nyhetsmorgon, och sen är han också en av de här spanarna i P1 där han har sina analyser. Men i Döda vita män så visar han verkligen, jag tycker att det är Sveriges främsta stilist. Jag tycker han är en fantastisk stilist. Och han klarar av det här i det långa formatet, inte bara som kossör eller i krönikor, utan det är verkligen roligt att läsa den här essäboken eller faktaboken. Där Hakelius då porträtterar 1900-talets England speglat genom 14 döda män, eller 14 döda vita män, som då titeln anspelar på. Och det här är ju väldigt så här excentriska, spännande och lite skrämmande och lite märkliga levnadsöden som man tecknar och flätar ihop på olika fantastiskt intrikata sätt, hur de här liven hänger ihop på olika sätt. Väldigt snyggt gjort. Och sen är han ju fantastiskt rolig. Men några av dem som han skriver om är ju då skådespelaren Alec Guinness,
fascistledaren Oswald Mosley och författaren Evelyn Waugh och George Orwell. Och boken är full av olika anekdoter och fakta om de här olika personligheterna. Och det är verkligen stora personligheter som har format inte bara synen på England men också själva landet. Alltså verkligen varit inflytelserika.
Ja, de är lite sinnebilden för excentriska överklassmänniskor.
Just det.
Sådana som britter är.
Precis, i alla fall en del av, av England. Och om man bara är liksom en smula intresserad av engelsk kultur, för det tror jag att det är viktigt om man ska läsa den här boken. Men om man bara har lite så tror jag det här fungerar väldigt bra, för det handlar ju inte bara om de här människorna i England, utan det är ju också liksom en ren njutning att läsa Hakelius. Som, han kallar sig inte anglofil, utan han säger istället att han lider av anglomani. Han är besatt av det engelska. Han har en fantastiskt stor kunskapsbank. Han kan ju så enormt mycket om de här sakerna. Han är verkligen specialiserad på det här. Det här är hans hjärtfrågor liksom, och han, det han brinner för och tycker är roligt, brittisk societé, och han kan så otroligt mycket, och det är ju jätteroligt att läsa. Och sen så har han också en fantastisk och underfundig, finurlig, det man på engelska kallar för witty, och jag skulle säga att Döda vita män, den är ju väldigt underhållande, men den är också väldigt informativ, och det är definitivt den mest den roligaste och mest njutbara läsning som jag har läst i, om man ska säga, faktaboksform.
Från 2009 var den, och den finns inlöst som talbok av Benny Nilsson. 15 timmar och 31 minuter.
Talbokstipsare var Jakob Haväng på Simrishamns bibliotek, intervjuad av Mats Sundling. Böckerna vi blev tipsade om var alltså J.D. Salinger, Räddaren i nöden, Harper Lee, Att döda en härmtrast, alternativt Dödssynden, Johan Hakelius, Döda vita män, Sami Said, Satans viskningar.
Så har det blivit tävlingsdags i taltidningen igen. Temat denna gång är kompositören Frédéric Chopin, som dog för 175 år sedan. Det blir 10 frågor och fina priser utlovas som vanligt till vinnarna. Det här stycket heter Raindrop Prelude, ett av kompositören och pianovirtuosen Frédéric Chopins mer kända verk. Trots det franskklingande namnet så var Chopin inte fransman. Födelsenamnet var Frédéric Franciszek Chopin, och han föddes 1810 i ett annat europeiskt land. Och i fråga 1 undrar vi vilket. Var det 1 Norge, kryss Polen eller 2 Italien? Bland Chopins verk finns ett antal mazurkor, från början en polsk folkdans. I Sverige är det nog många som tänker på det här barnboksrimmet när vi hör ordet mazurka.
Här dansar herr Gurka, både vals och mazurka. Här dansar herr Gurka, både vals och mazurka. Grön är herr Gurka, grön är hans bror. Båda har strumpor, ingen har skor.
Och vem har skrivit herr Gurka? Det är fråga 2. Var det 1 Lennart Helsing, kryss Lasse Berghagen eller 2 Evert Taube? Chopins talang för piano visade sig tidigt, och han uppträdde redan som 10-åring som huvudattraktion. Men hur många tangenter är det normalt sett på ett piano? Det är fråga 3. Är det 1 58 stycken, kryss 88 stycken eller 2 104 stycken? Chopin var produktiv och komponerade både ballader, sonater, mazurkor och valser bland annat. Vi ska nu höra en av hans mest kända valser, som trots sitt namn är drygt 2 minuter lång, och vi söker namnet på valsen i fråga 4. Fråga 4 heter valsen 1. Kejsarvalsen, kryss Blommornas vals eller 2. Minutvalsen. Fråga 5 handlar om valstakt. Vad menas med valstakt? Det vill säga, hur många fjärdedelar är det i en valstakt? Är det 1, 2 fjärdedelar, kryss 3 fjärdedelar eller 2, 4 fjärdedelar? Chopin är antagligen mest känd för sina nocturner, som är relativt korta, romantiska och drömska stycken. I fråga 6 undrar vi vad nocturne betyder. Fundera på det medan vi lyssnar på hans nocturne opus 9 nummer 2. Fråga 6 betyder nocturne 1. Nattens sånger, kryss övningsstycke eller 2. Sommarmusik. År 1830, 20 år gammal, kom Chopin till Paris, där han bodde mestadels fram till sin död. Här träffar han bland andra musikerna Franz Liszt och Robert Schumann. Han träffade också en författare som han inledde ett långt förhållande med. Hon hette egentligen Aurore Dudevant, men var mer känd under sin pseudonym. För sin tid ansågs hon vara mycket radikal, feministisk och socialistisk och bar ibland manskläder, vilket inte var socialt accepterat i Paris på 1800-talet. Hennes mest kända böcker lär vara Djävulskärret byhistoria, Barnhusbarnet och Lilla Fadett. Och fråga 7. Vad var hennes pseudonym? Var det 1. George Sand, kryss Joe Hill eller 2. Lewis Carroll? Chopins hälsa sviktade tidigt och inte blev det bättre av en turné i Storbritannien med dess fuktiga klimat. 1849 avled han i Paris endast 39 år gammal. Och han ligger begravd på Père Lachaise-kyrkogården i Paris, granne med kändisar som Oscar Wilde och Molière bland andra. Här ligger också Frankrikes kanske största populärmusikartist, ibland kallad Sparvungen, begravd. Och vi hör hennes paradlåt samtidigt som du kan fundera på hennes namn som vi söker i fråga 8. Fråga 8 hette hon 1. Mireille Mathieu, kryss Vanessa Paradis eller 2. Edith Piaf. På samma kyrkogård finns också en berömd amerikansk rocksångare begraven, nämligen Jim Morrison, som dog i Paris 1971, 27 år gammal. Än idag lär fans vallfärda till hans grav. Och han var sångare i ett band vi ska höra på nu. Och i fråga 9 söker vi bandets namn. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Fråga 9 var detta: 1. The Doors, kryss Rolling Stones eller 2. Beach Boys. Och tillbaka till klassisk musik i fråga 10. På Chopins begravning spelades efter hans eget önskemål Requiem, skrivet av ett annat musikaliskt underbarn, nämligen Mozart, i slutet av 1700-talet. Men vad betyder Requiem? Det är den 10:e och sista frågan. Betyder det 1. Frälsning, kryss dödsmässa eller 2. Nattvard? Sist hörde vi Lacrimosa ur Mozarts Requiem. Första pris är, förutom den stora äran, en valfri ljudbok eller musikcd i normalprisklassen. Även andra pris är en ljudbok eller musikcd som vi låter ut bland alla inskickade svar, oavsett antal rätt. Och som tredje pris lockar vi med en mugg eller t-shirt med vår stiliga logga på. För att delta i tävlingen behöver vi dina svar senast måndag den 8 april. Kontaktuppgifterna hittar du redaktionsrutan sist i tidningen. Tävlingsredaktör var Martin Holmström. Öppnat och stängt. I Bromölla har inredningsbutiken Hemmets lilla hörna öppnat på Malmvägen 1. I Kristianstad har Café Bruncheriet öppnat på Västra Storgatan 28B. I Helsingborg har Klättecentret öppnat på Julesgatan 5. Och förutom att klättra på väggarna kan man också styrketräna och fika i lokalerna. I Trelleborg har Centrums café och konditori på köpcentret Valen försatts i konkurs och stängt. I Ystad har lilla Coop-butiken i gamla Domushuset stängt. Butiken har funnits där sedan 2019 då Coop tog över livsmedelskedjan Netto. Och i trakten av Blentarp öppnar Östarps Gästis på Kulturens Östarp igen, efter att ha hållit stängt i drygt ett år, med nya ägare. Skärtorsdagen är första dagen som gästgiveriet har öppet. Den klassiska äggakagan och många andra skånska rätter utlovas ska finnas kvar. Adressen är Gamla Lundavägen 2481 79.
Evenemangstips. Gemensam läsning, eller som det heter på engelska, shared reading, kan du delta i på Stadsbiblioteket i Malmö. Här läser man noveller och dikter högt och gör pauser för tankar, frågor och funderingar. Du behöver inte förbereda dig. En stressfri litteraturcirkel utlovas där fika ingår. Datumen som gäller är 3 april och 8 maj, båda gångerna mellan 13.30 och 15 i Gullbergrummet på våning 4. Och man ska föranmäla sig till biblioteket om man vill delta. Sångaren Thomas Andersson Vi är ute på vår turné och kommer till Ystad teater den 4 april klockan 19.30. Biljetterna som säljs av Eventim kostar 625 kronor. Dagen efter uppträder han på Lunds stadsteater samma tid, där biljetterna kostar 495 kronor och säljs av Tixter. Och Kulturkvarteret i Kristianstad får besök den 7 april samma tid. Biljettpriset där är 595 kronor och Nortic säljer biljetterna. På Ängelholms stadsbibliotek blir det författarsamtal med litteraturvetaren, författaren och journalisten Ingrid Elam den 4 april klockan 19-20.30. Romanens segertåg är rubriken på samtalet, men också titeln på Ingrid Elams senaste bok som hon samtalar med bibliotekarien Jakob Ekberg om i bibliotekets hörsal. Låtskrivaren, gitarristen och sångaren Dan Hylander spelar med sitt band låtar från plattan Bella Notte på Slakthuset i Malmö den 5 april klockan 20. Men dörrarna slås upp en timme före. Åldersgränsen är 18 år och biljetterna som säljs av Eventim kostar 495 kronor. Adressen är Karlsgatan 12E. I Hör börjar loppissäsongen den 6 april på Nya Torg klockan 9-13. Här är man välkommen att både sälja eller köpa loppisprylar. Tillsammans Hör är ansvariga och kostnaden för de som vill sälja är mellan 50 och 100 kronor beroende på storleken på bordet. För de som vill sälja är starttiden 8 på morgonen. Skånska deckarmässan arrangeras för andra gången och liksom förra året på Lunds stadsbibliotek. Närmare 40 författare medverkar, alla med någon skånsk anknytning. Bland andra Seth Mattsson som skriver historiska kriminalromaner, Anna Carolina som själv har polisbakgrund och Olseni och Hansen som skriver humoristiska deckare från Falsterbonäset. Evenemanget är gratis och äger rum lördagen den 6 april mellan 11 och 15. Jazzpianisten Jan Lundgren kommer till Ravinens kulturhus i Båstad den 7 april klockan 15 med konserten Jan Lundgren, musik och minnen på piano. Biljetterna kostar 245 kronor och kan köpas via hemsidan ravinenkultur.se och telefonnumret dit är 0730 64 80 58. Mora Träsk är ute på turné och fortsätter att underhålla barn och familjer med sång och lek. Och det blir även några stopp i Skåne. Först kommer de till Helsingborg och Idrottens hus, B-hallen, den 7 april klockan 16.30. Till Kristianstad och restaurang Metropol kommer de lördagen den 27 april klockan 11. Och dagen efter den 28 april till EOS-hallen i Lund klockan 15. Biljettpriset är 120 kronor och det är bland andra Nordic som säljer biljetterna. Klassiker som Tigerjakten, Fader Abraham och Klappa händerna får de som kommer dit höra med flera låtar. Ekotopia Österlen i Skåne-Tranås är ett kunskapscenter för hållbarhetsfrågor. Och torsdagen den 11 april klockan 10-16 kommer Anita Sime som är krögare på Böringe kloster dit och håller en kurs i ogräsmatlagning, alltså mat med vilda ätliga växter. Kursavgiften är 850 kronor inklusive matkostnader. Anmälan görs via ett formulär på hemsidan ekotopia.se. Det går också att ringa 0703 33 08 14 för mer information. Lättkränkt och långsint heter komikern, tillika programledaren Kodjo Akolors föreställning som ges i Stora salen på Kulturkvarteret i Kristianstad den 12 april klockan 20. Här får publiken följa med på en resa genom hans liv. Om en 40-årskris, 3 barn och 16 år som underhållare. Biljetterna som säljs av Kulturkvarteret kostar 350 kronor. Sångaren och skådespelaren Loa Falkman kommer till Jarlkullescenen i Ängelholm med sin föreställning Humanisera mera lördagen den 13 april klockan 17. Med sig har han musikanten Bengan Jansson. Efter föreställningen bjuder de in publiken till ett meet and greet på Ängelholm Market. Där kan man träffa artisterna, ta en drink och äta eller bara umgås. Bordsbeställning till efterhänget görs på telefon 0431 12011. Till själva konserten säljer Nordic biljetter från 400 kronor. Fyra saxofoner och en röst är programmet under Blå måndag i Hässleholms kulturhus. Blå salongen den 15 april klockan 17-18.30. Och det är konsert och soppa som erbjuds. Redan 16.45 öppnas dörrarna och soppa serveras. Quorum saxofonkvartett tillsammans med sångerskan Alice Vilgotsson utlovar ett omväxlande program med musik från flera århundraden och genrer. Bach, Olle Adolfsson och Elton John är något av det som spelas. Biljetten kostar 250 kronor och bokas hos Nortic. Deckarförfattaren Anna Breitholtz Monsén kommer till Åstorps bibliotek onsdagen den 17 april klockan 18 för att prata om sina kriminalromaner Stranden och Slottet, som båda finns inlästa som talbok. På Lunds stadsbibliotek är författarbesök med Åsa Bäckman klockan 18 den 24 april. Hon växte upp i en familj som präglades av hennes far, författaren och poeten Erik Bäckman. Hon är själv litteraturkritiker och biträdande kulturchef på Dagens Nyheter och aktuell med boken Kulturbarn. I boken berättar hon om sin egen barndom i ett hem där konsten är viktigare än livet. Karin Runevard leder samtalet med Åsa Bäckman. Biljettinformation. Malmö stadsbibliotek 040 660 8500. Ängelholms stadsbibliotek 0431 46 89 00. Eventim 0771 130 150. Nortic 0455 61 97 00. Kulturkvarteret i Kristianstad 0709 20 58 04. Tixter 0771 47 70 70. Kalendern vecka 14 börjar med en ny månad och en lurig dag, 1 april. Men framförallt så är det helgdag eftersom det är annandag påsk, då Harald och Hervor har namnsdag. Rockmusikern, gitarristen och kompositören Mats Ronander fyller 70 år. Och en av hans välkända låtar är Gör mig lycklig nu, som han gjorde tillsammans med den danske sångaren Kim Larsen. Och Mats Ronander delar födelsedagsdatum med en 20 år yngre kollega. Håkan Hellström fyller 50 år och han debuterade som solartist med albumet Känn ingen sorg för mig Göteborg, som vi hörde lite av titellåten från. Och det var för snart 25 år sedan. Innan dess så var han med och bildade gruppen Broder Daniel, där han under en tid spelade trummor. Och hans låtar handlar ofta om Göteborg som han själv kommer ifrån. Grammis, rockbjörnar och årets göteborgare är bara några av hans utmärkelser. Och när fotbollslaget Gais har hemmamatch så är det hans låt Gårda kvarnar och skit som spelas. Tisdagen den 2 april är det Gudmund och Ingemund som har namnsdag. I riksdagen är det interpellationsdebatter och en fråga som ställs av centerpartisten Kristoffer Bergenblock handlar om genomförandet av 2020 års tolktjänstutredning som blev klar i mars 2022 med namnet Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. Och han frågar socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall, Moderaterna: vad är statsrådets plan för att genomföra hela eller delar av innehållet i 2020 års tolktjänstutredning, såsom förslaget om ett samlat och förstärkt tolkstöd i arbetslivet samt förslaget om en nationell funktion för samordning av tolktjänstfrågor? Denna och de andra debatterna direkt sänds med start klockan 13. Konstnären och författaren Lars Lerin fyller 70 år. För 10 år sedan fick han Augustpriset i fackbokklassen för boken Naturlära, som innehåller akvarellmålningar med texter därtill. och många av akvarellerna är från Lars Lerins hembygd och naturen i Värmland. Motiv från Lofoten har också gett konstnären inspiration till många tavlor. Men han har också varit sommarpratare och deltagit i olika tv-produktioner som Lerins lärlingar och Stjärnorna på slottet bland mycket annat. En kunglig medalj har han också fått, Litteris et Artibus, för framstående konstnärliga insatser som författare och konstnär. Onsdagen den 3 april har Ferdinand och Nanna namnsdag. För 20 år sedan efterträdde Göran Hägglund Alf Svensson som partiledare för Kristdemokraterna och han fortsatte på posten i 11 år och var även socialminister i många år. 2015 tog nuvarande partiledare Ebba Busch över. För 100 år sedan föddes Marlon Brando, som är ansedd som en av de största amerikanska skådespelarna. Han har medverkat i filmer som Storstadshamn, Gudfadern, där han spelade maffiabossen Vito Corleone och som han fick en Oscar för. Men den vägrade han att ta emot i protest mot Hollywoods och televisionens diskriminering av minoriteter. En annan film man kunde se honom i var Sista tangon i Paris med många fler. Marlon Brando gick bort för snart 20 år sedan. I Utica i USA börjar ishockey-VM för damer som håller på till den 14 mars. Torsdagen den 4 april har Marianne och Marlene namnsdag. I riksdagen är det frågestund med statsminister Ulf Kristersson där han svarar på frågor från riksdagsledamöterna med start klockan 14. Och den kan man följa via riksdagens webb-tv. Den före detta tävlingscyklisten Erik Pettersson, som numera heter Erik Fåglum, fyller 80 år. Han och hans bröder tävlade i lagtempo och kallades bröderna Fåglum efter deras födelseort. Vid OS i Tokyo 1964, då även Sven Hamrin ingick i laget, blev det brons medan det 4 år senare vid OS i Mexico City blev silver i lagtempo. Bröderna Fåglum blev också världsmästare i lagtempo 1967, 68 och 1969. Fredagen den 5 april är det Irene och Irja som firar namnsdag. Och lördagen den 6 april heter namnsdagsbarnen Wilhelm och William. Och för 160 år sedan brann nästan hela Ronneby i Blekinge upp vid en stor stadsbrand. Bara ett kvarter nära kyrkan med hus från 1700-talet klarade sig. För 50 år sedan vann ABBA årets upplaga av Eurovision Song Contest i den engelska badorten Brighton med låten Waterloo, som de framförde på engelska med dirigenten Sven-Olof Waldoff utklädd till Napoleon. Det var Sveriges första seger i musiktävlingen, vilket gjorde att Sverige året därpå för första gången fick arrangera tävlingen. Och fler svenska musikframgångar för samma dag. För 50 år sedan blev även låten Hooked on a Feeling med Björn Skifs och Blåblus etta på amerikanska Billboard-listan. Söndagen den 7 april firar Irma och Irmelin namnsdag. Och det är Världshälsodagen, en FN-dag som uppmärksammar människors hälsa runt om i världen. Den tyske socialdemokratiske politikern Gerhard Schröder fyller 80 år. Han var Tysklands förbundskansler 1998-2005. Och i Umeå spelar damlandslaget i handboll EM-kval mot Luxemburg, medan Paris Marathon avgörs i nämnda stad. Och i bilsportens Formel 1 körs den 4:e VM-deltävlingen av totalt 24 i japanska staden Suzuka.
Anslagstavlans regionala del är idag ovanligt välmatad och börjar med en inbjudan till fallteknik och självförsvarskurs för personer med synnedsättning. Bromölla Ljusklubb bjuder in till en kurs i fallteknik och självförsvar för personer med synnedsättning som fyllt 14 år. Syftet är att ge en grundläggande kunskap och färdighet i fallteknik och att kunna skydda sig själv från angrepp av olika slag. Vi vet genom forskning och egna erfarenheter att en person med gravt nedsatt syn generellt har sämre balans, koordination och kroppskontroll än personer med fullgod syn. Och att vi som har en synnedsättning är en mer utsatt situation för olika typer av fysiska angrepp. Vi Vi vet också att fysisk aktivitet och träning i allmänhet och kampsportsinriktad träning i synnerhet är mycket bra för att utveckla balans, kroppskontroll, koordination, styrka och kondition. Och vi är helt övertygade om att detta är en träningsform som passar utmärkt för just personer med synnedsättning. Och inte minst viktigt är att vi har riktigt kul tillsammans. Vi bjuder in till en kort kurs under våren och hoppas att kunna fortsätta i höst. Nästa tillfälle blir söndag den 31 mars och de två sista den 14 april och 5 maj i Bromölla Jiu-Jitsu-klubbs lokal på adressen Alviksgatan 4 i Bromölla. Vi kommer att träna i 2 timmar per gång. Först en timme uppvärmning med balans- och fallteknikträning. Sen fika paus och så en timme självförsvarsträning. Vi har flera års erfarenhet av självförsvarsträning för personer med blindhet. René Gunnarsson har själv en grav synnedsättning och kommer att hålla i träningen tillsammans med huvudinstruktör Håkan Sidling. Maria Gunnarsson, som är blind, kommer också att hjälpa till. Kursen kostar ingenting, men vi har ett begränsat antal platser, så det är bra om du anmäler dig så snart som möjligt. Om du behöver hjälp från tåget eller bussen till vår lokal, så meddela det när du anmäler dig, så löser vi det. Vi kommer att vara klara cirka klockan 13.30, så för er som kommer med färdtjänst kan det vara lagom att beställa bil till mellan 13.30 och 14. Lämplig klädsel eller träningskläder, gärna långa byxor. Anmäl dig via telefon till Reine 072 247 1400 eller e-posta reine@glenny.se. Hjärtligt välkomna till vårens kurs och vi ser mycket fram emot att träffa er alla. Hälsar Håkan Sidling och Reine Gunnarsson. SRF Skåne hälsar möt våren med syntolkad konst på Österlen. Torsdag den 18 april klockan 15 i Tomelilla konsthall på Centralgatan 13 i Tomelilla. Där väntar en syntolkad visning av utställningen Håkan Blomqvist retrospektiv. Intendent Desiree Lenklo och syntolk Helena Frank berättar om några av verken under en timma. Visningen är gratis. Kom gärna en stund före klockan 3 så hinner alla hänga av sig. Håkan Blomqvist är född 1942 och bor utanför Ystad. Han målar i olja och akryl på duk. Hans tidiga tavlor föreställde ofta landskap men har med tiden blivit mörkare både bildligt och bokstavligt. Blomqvist har inspirerats av natur och arkitektur på Gotland. Citat från konsthallens hemsida. Det började med avmålningar av fårkranium och övergick i mer abstrakta målningar i svart och sepiafärgad tusch. Mörket blev en passage för konstnären. Han kom ut på andra sidan med en frihet. Visningen kommer också att innehålla taktila upplevelser med och utan handskar. Det finns ingen servering, men syntolk Helena kommer att stanna i byn efteråt och äta på Thai Garden på adress torget 13, mellan konsthallen och stationen. Du är välkommen att hänga på. Vill du följa med och äta på egen bekostnad så se till när du anmäler dig. För dig som inte vill följa med och äta är det lämpligt att beställa hemresa till 16.30. För dig som följer med och äter blir det lagom med klockan 18. Men ingen lämnas ensam. SRF Skåne står för era reskostnader efter kvitton inkommit senast 3 månader efteråt samt endast inom Skåne. Bor du utanför Skåne betalar SRF Skåne endast för kostnaden från länsgränsen. Fjärnat färdsätt, en färdtjänst eller kollektivtrafik måste godkännande från aktivitetsansvarig finnas. Vi anmäler dig till Johnny Ekström, telefon 073 909 39 45 eller mejla johnny.ekstrom@srfskane.se. Din anmälan måste vara inne senast 11 april. Varmt välkommen till Tomelilla konsthall. Hälsa Desiree Lenklo och SRF Skåne och arbetsgruppen Fritid. SRF Skåne har också en inbjudan till årsmöte. Lokalföreningarnas ombud, distriktsstyrelsen, valberedningen, revisorerna samt US Syd är kallade till SRF Skånes årsmöte enligt nedanstående. Plats Åkersbergs stiftsgård på Åkersbergsgatan 3 i Hör. Lördag den 20 april klockan 10-15. Förmiddagskaffe serveras från klockan 9.30, lunch från klockan 12, eftermiddagskaffe från klockan 15 och hemresa kanske tidigast klockan 15.30. Medlemmar som inte är kallade inbjuds att närvara på representantskapsmötet. Medlemmar som inte är kallade har bara närvarorätt. Årsmötet kan i undantagsfall bevilja närvarande yttranderätt under en specifik punkt. SRF Skåne står för- och eftermiddagsfika samt lunch. Den enskilde som inte är kallad står för sina egna reskostnader. Den som önskar delta måste anmäla detta till SRF Skånes kansli, telefon 040 777 75, e-post skane@srf.nu senast den 3 april. Uppge då om du behöver ledsagare, specialkost, har ledarhund eller om det är något annat som är viktigt för oss att veta. Om du har med egen ledsagare får du själv stå för dennes förtäring som du betalar på plats direkt till restaurangen. Om du önskar handlingarna till årsmötet så meddela detta i samband med anmälan. Välkommen hälsar styrelsen för SRF Skåne. Skånes synskadades schackklubb inbjuder till öppna Götalandsmästerskapen under Kristi Himmelfärdshelgen, torsdag den 9 maj till söndag den 12 maj. Turneringen som traditionsenligt hålls på Hotell Rådmannen i Alvesta består av 5 ronder. Varje parti har 90 minuter med 30 sekunders tillägg per drag. Vi samlas till middag på torsdagen klockan 17.30 och avslutar på söndagen efter vi ätit frukost. Deltagaravgifter och anmälan. Medlemmar i Skånes synskadades schackklubb betalar för logi i enkelrum 1000 kronor. Ej medlemmar betalar för enkelrum 3500 kronor eller del i dubbelrum 2500 kronor. Deltagaravgiften ska betalas till plusgiro 93 42 21-3 i samband med anmälan. Sista anmälningsdag är den 5 april och görs till Mikael Haraldsson via e-post mikael.haraldsson@polarprint.se eller telefon 070 562 62 87. Ange eventuella kostpreferenser vid anmälan. Efter anmälningstidens utgång får du bekräftelse, deltagarförteckning och program. Vi ser fram emot en spännande och givande helg och turnering tillsammans. Varmt välkomna. Med vänliga hälsningar, Skånes synskadades schackklubb. SRF Malmö Svedala bjuder in hela SRF Skåne till teaterföreställningen Ett drömspel av August Strindberg, som syntolkas fredag den 17 maj klockan 19 på HIP. Adress Kalendergatan 12C i Malmö, pris 350 kronor, ledsagare går kostnadsfritt. Vi träffas klockan 18 då du får din biljett och mottagare. Föreställningen varar 2 timmar med paus och färdtjänsthem kan beställas till klockan 21.30. Och som vanligt stannar någon av oss kvar till sista bilen kommit. Handlingen, vi möts, vi drömmer, vi älskar, vi förlorar, vi grälar och vi lider. Vi finner tröst, reflekterar och blir förvirrade igen. Guden Indras dotter sänds ner till jorden för att ta reda på hur människorna har det. Är det synd om människorna? Ja, det är det. Anmäl dig till kansliet på telefon 040 25 05 40 eller mejla till info@srfmalmo.se senast fredag den 5 april. Berätta om du behöver mottagare, ledsagning och eller ett inbetalningskort. Anmälan är bindande från och med sista anmälningsdatum. Betalning sker till bankgiro 192-9645 eller swisha 123 077 8050 senast torsdag den 30 april. Skriv drömspel och namnet på deltagaren. Och detta gäller endast för medlemmar utanför Malmö. Att resersättning utgår från SRF Skåne för resor utanför Malmö efter att kvittot skickats in inom 3 månader efteråt. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen. Så ett referat från SRF Sydöstra Skånes årsmöte den 3 mars. 25 personer hade slutit upp till årsmötet som i år hölls i Sirius Logens lokal i Ystad. Vi inledde eftermiddagen med mötesförhandlingar. Vår ordförande Jonny Ekström hälsade oss alla välkomna. Speciellt vände han sig till Hans Håkansson som var tillfrågad om att tjänstgöra som mötesordförande för andra året i rad. Den gångna verksamhetens berättelse godkändes och ansvarsfrihet till styrelsens ledamöter beviljades. Så småningom var det dags för en lång rad av val. Jonny valdes ordförande för ytterligare 1 år. Styrelsen hade föreslagit en del verksamhet för detta året, bland annat en vandring i Ernst-Hugo Järegårds fotspår, en annan vandring i Fyledalen, satsning på aktiviteter i de kommuner som inte har så många aktiva medlemmar, samt en resa till Bornholm första helgen i september. Efter årsmötet bjöds vi på en utsökt måltid i form av 2 smörbröd med många delikatesser på. Därefter berättade vår gäst Mikael Haraldsson kring ett högst aktuellt ämne, nämligen hemberedskap vid krig eller andra kriser. Mikael ingår i en grupp synskadade personer som av Civilförsvarsförbundet utbildats till krisinstruktörer. Vi fick veta en hel del om de 5 utpekade grundbehoven: vatten, mat, värme, sömn och information. Dessutom fick vi se och känna på en vevradio, en ihoptryckbar vattendunk och andra saker som är lämpliga att skaffa till sitt hem. Detta blev en intressant och spännande avslutning på en trevlig eftermiddag. Undertecknat Jonas Pettersson, pressombud. Så några tillfälliga ändringar i den regionala kollektivtrafiken och tågen först. Trafikverket ska utföra underhåll under, som det heter, sena kvällar och nätter, vilket ställer in Öresundstågen mellan Hässleholm, Kristianstad och Karlshamn, samt Pågatågen mellan Hässleholm, Kristianstad och Önnestad. Bussar ersätter. Och detta från inte närmare beskrivna klockslag söndag den 31 mars till natt mot fredag den 12 april. Och från tisdag den 2 april till fredag den 5 april samt söndag 7 april pågår arbetet även på morgonen. Bussarna små. I Rydebäck började i måndags ett arbete som får regionbuss 219 att ta en annan väg till skärtorsdag klockan 16. Stängd är hållplatsen Bildögatan med hållplatsen Storvägen som närmsta ersätter kring 400 meter norrut på vägen med samma namn. Stängda är också hållplatserna Vindegatan och Fortunavägen med hänvisning till hållplatsen Rydebäck södra. Och den ligger på Fortunavägen en dryg halv kilometer österut. Och så en tillfällig ändring i den lokala busstrafiken i Bunkeflostran söder om Malmö. Ett arbete som stängt stadsbuss 6 hållplats Buskmätaregatan läge B drar ut på tiden till den 12 april klockan 15. Närmsta alternativ fortsätter att vara hållplats Mary Hemmingsgata B som ligger 600 meter norrut på Per Josefssons väg. Anslagstavlan för norra Skåne börjar med att SRF Nordöstra Skåne har en inbjudan till trivselträff i Broby. Vi är ett gäng SRF-are som tänker besöka Broby Gästis i april månad. Tanken med detta är att äta och dricka något gott tillsammans. Vi hoppas att det är en bra idé att vara på olika ställen, så hjärtligt välkomna. Var en står för sin nota. Vi träffas på Broby Gästis, torget 1, onsdag den 17 april klockan 12. Dagens lunch serveras klockan 11.30 till 14 och det finns andra rätter att beställa också. Man åker hem när man vill. Ingen föranmälan behövs. Vid frågor ring Torbjörn 0709 40 58 62. Och för dig som behöver ledsagare så kan du ta kontakt med Knut Torstensson 0703 87 34 37. När han inte kan svara, uppge namn och telefonnummer så hör han av sig. Väl mött till en härlig dag, hälsar styrelsen. SRF Västra Skåne bjuder in till onsdagsträffen. Då var det dags för bingo. Den 3 april klockan 13-15 i SRFs lokal på Vaktgatan 3 i Helsingborg. Fikavgiften är 30 kronor och bingobrickorna kostar 10 kronor styck. Anmäl dig till kansliet senast tisdag den 2 april klockan 12. Om du står på den fasta listan behöver du bara meddela om du inte kan komma eller inte ska ha fika. Välkommen! SRF Västra Skåne bjuder också in till vårfest. Alla medlemmar hälsas välkomna till en sprakande vårfest torsdag den 18 april mellan klockan 13 och 16.15 i föreningens lokal i Helsingborg. På menyn står kassler, potatissallad, blandad sallad och en skiva ananas. Kaffe och liten kaka blir det också. Priset för hela kalaset är 60 kronor inklusive en lättöl eller läsk. All annan dryck står du själv för. Även om du står på den fasta listan måste du anmäla ditt deltagande och vilken dryck du vill ha. Det sker bäst till Gunnel på telefon 0733 59 50 83 senast fredag den 12 april. Varmt välkommen till vår vårfest, hälsa styrelsen genom Gunnel. SRF Ängelholm Båsta tillsammans med Bjuvklippan Åstorp och Norra Skåne har en inbjudan till ost- och vinprovning i Ängelholm den 11 april klockan 18-21 i ostbutiken på Storgatan 19 i Ängelholm. Provningen heter Lemieux och kvällen inleds med snacks och ett glas bubbel innan vi går in till provningen som består av 4 viner, charkuterier, ostar och tillbehör. Sen avslutar vi med kaffe och sötsak, sopa över kvällsmaten denna dag för du blir mätt. Vi står för dina reskostnader om du reser kommunalt med egen bil eller med färdtjänst. Annars utgår buss från Ängelholm. Anmäl dig senast 3 april. Berätta om du vill ha alkoholfritt, om du har någon matallergi eller om du behöver hjälp med att ta dig dit och hem. Deltagavgift 350 kronor. Ledsagare betalar samma pris och förväntas hjälpa 2 personer vid behov. Du betalar först när du fått en bekräftelse om att du fått en plats. Betalning sker till Bankgiro 5972 8915 eller med Swish 123 130 72 14. Viktigt att du skriver ditt namn och vilken aktivitet du betalar för. Anmäl dig till din förening för Ängelholm Båstad, telefon 0431 30 59 69 eller e-posta info@srfeb.se. För Bjurklippan Åstorp, Bjarne Kristensen, 070 518 40 17. Eller e-posta brosengard med 2 an 55@outlook.com. För norra Skåne, Anna-Lena Päckele, 0703 60 06 47. Eller e-posta alp.ledarhund@gmail.com. Anmälan är bindande efter sista anmälningsdagen. Först till kvarn gäller och vi har 24 platser. Skicka in dina reskostnader snarast. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på telefon 0431 30 59 69 eller e-posta info@srfeb.se. Välkommen önskar styrelsen för SRF Ängelholm Båstad. SRF Ängelholm Båstad hälsar också välkomna på syntolkad buskis. Vi ska se korvfabrikören med Claes Malmberg på Vallarnas friluftsteater i Falkenberg. En riktig pangbuskis som inte spar på krutet. Årets föreställning utspelar sig på 5:e våningen där korvfabrikör Julius Augustsson regerar på sin flådiga takterrass in till Augustssons korvfabrik. Den 11 juli klockan 19 till 21:30. Beräknad samling i Ängelholm sen eftermiddag och åter i Ängelholm sen kväll. Vi återkommer med tider. Vi tar oss gemensamt till Laholm. Därefter åker vi buss gemensamt med SRF Laholm och Halmstad. Men samma tar oss även tillbaka. Avgift 300 kronor för alla medlemmar. Betalas när du fått bekräftad plats till Swish 123 130 72 14 eller Bankgiro 83 9400 44 54. Glöm inte att skriva namn och aktivitet eller dess datum. Anmälan tas emot från och med den 1 april och senast 11 juni. Till telefon 0431 30 59 69 måndag till torsdag 10-17 eller mejla info@srfeb.se. Meddela om du behöver ledsagning. Anmälan är bindande och först till kvarn gäller. Välkommen önskar styrelsen för SRF Ängelholm Båstad. Anslagstavlan för sydvästra, mellersta och sydöstra Skåne innehåller bara inbjudningar från SRF Malmö Svedala. Först till dagverksamheten. Fast måndag den 1 april är den inställd på grund av annandag påsk. Tisdag den 2 april klockan 13-15:15 blir det bingo och fika. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka till en kostnad av 10 kronor. Och anmäl dig till kansliet om du tänker komma senast klockan 10 samma dag. Föreningen bjuder också in till en syntolkad filmvisning av Hjärtedam torsdag den 4 april klockan 18. Filmvisningen är gratis, du tar själv med dig dryck och biogodis. Handlingen. Anne är en framgångsrik advokat och lyckligt gift med läkaren Peter. Den på ytan perfekta fasaden krackelerar när Peters tonårsson från ett tidigare förhållande dyker upp. Peter har svårt att komma nära sin son, men Anne hittar ett sätt att få kontakt. Medverkande Trine Dyrholm, Magnus Krepper och Gustav Lind. Regissör Maj L. Toki. Längd 2 timmar och 7 minuter och syntolkning via MovieTalk. Hemresan kan du beställa till 20:30 och som vanligt stannar någon av oss kvar tills alla har fått sina färdtjänstbilar. Anmäl dig till kansliet 040 25 05 40 eller mejla info@srfmalmo.se senast dagen innan. Skulle din bil bli försenad eller något annat inträffa ringer du Eva Öresjö 070 290 71 11 eller Mikael Werngren 076 191 04 66. Välkomna till filmvisning hälsar styrelsen. SRF Malmö Svedala bjuder också in till sopplunch på föreningen fredag den 5 april klockan 13. Vi gästas av Ulf Flint som berättar om isbrytaren Bore och dess historia från 1894 fram tills idag. Bore var inkallad i båda världskrigen. Därefter serveras vi löksoppa som avslutas med kaffe och en kaka. Är du medlem betalar du 50 kronor, övriga 70. Vill vara med så anmäl dig till kansliet senast onsdag den 3 april. Glöm inte att anmäla allergi eller specialkost. Det går bra att betala kontant på plats eller med Swish 123 077 8050 eller bankgiro 192-9645. Glöm då inte att skriva soppa och namnet på deltagaren. Färdtjänsthem kan beställas till 15.30. Varmt välkomna, hälsar styrelsen. SRF Malmö Svedala bjuder till sist också in till räkfrossa. Vi slår upp portarna för en rejäl räkfrossa fredag den 12 april klockan 18. Och som vanligt är det i föreningslokalen Vendels Fridsgatan 13 i Malmö. Du äter så många räkor du orkar och har lust med. Det blir förstås lite tillbehör också. Som bröd, smör, dipsås och majonnäs och kanske något mer som passar till. Alkoholhaltiga drycker kommer finnas till självkostnadspris som betalas kontant på plats. Som medlem betalar du 150 kronor till föreningens bankgiro senast onsdag den 10 april. Eller till Swish. Övriga betalar 200 kronor. Glöm inte att skriva räckfrossa och namnet på deltagaren. Och du anmäler dig till kansliet senast tisdag den 9 april. Glöm inte att meddela om allergier och om du behöver inbetalningskort. Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag. Färdtjänsthem kan beställas till klockan 20.30. Hjärtligt välkomna till en trevlig afton i glada skaldjursvänners lag. Och det var hela Skånes taltidning för den här gången. Nästa nummer kommer på torsdag den 4 april. Och med det önskar vi en glad påsk.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!